Nogeus, välkommen till Öppet sinne.
Ja, jag tackar för inbjudan och känner mig hedrad att få komma tillbaka.
Ja, men det är verkligen en ära för mig, för jag tycker det första avsnittet var fantastiskt. Bortsett ifrån att du tråkigt nog råkade sitta vid en mikrofon som inte var helt perfekt. Men folk kan ändå kunna höra på avsnittet, och det är det viktiga.
Ja, det har jag ju förstått, för att det hör av sig människor ibland som liksom har lyssnat på den och så har du väckt upp en del tankar och så vill de resonera vidare. Så det var nog bra även om det var burkigt ljud.
Nej, men det var väldigt uppskattat. Jag la faktiskt upp igår på min Instagram att du och jag skulle podda idag.
Okej.
Och det var direkt folk som skrev. Mm. Och det var en tjej som skrev äntligen, som jag har längtat efter. Oj. En del två.
Ja, vad roligt.
Så det här är väldigt kul. Och jag har ju verkligen haft, du har ju varit på min radar, ja, men sen vi poddade och jag har hela tiden tänkt att vi ska podda igen. Ja. Men sen blev det ju en pandemi där.
Det blev ju det, ja.
Mitt i allt. Ja.
Vi blev alla omtumlade.
Ja, men hur har det varit för dig? Vad har dina tankar varit runt corona?
Ja, alltså, dels så möter jag i patientkontakterna många som, speciellt nya kontakter som frågar, kan vi mötas via nätet eller via telefonen eller något sånt där. Sen har jag också mött vad människor säger när de har varit i isolering. Mm. Och då mår de inte bra i allmänhet. Va? Och det är ju intressant, nu var det ju dryga året sedan vi såg, så när jag kommer ner här i foajén och ska checka in här, då är det annorlunda rutiner. Va?
Ja.
Man tvättar händerna, man registrerar om man har varit förkyld och hostar och sånt där innan. Va? Så nog är vi drabbade alla, i alla nivåer, va? Och hela världen skulle jag vilja säga. Sen så tänker jag ju att när det gäller corona och Sverige har ju hängt sig ut på olika sätt, va? Men jag tycker ändå att det är bra att man ger människor eget ansvar i en kris. Mm. Det som jag kan ha åsikter om, det är att man hela tiden ska informera när man inte har något nytt att informera. Och då skapar det rädslor. Så jag tror att det vore bättre om myndigheterna tog lite längre timeout emellan informationstillfällena. Tills det har kommit något speciellt. För i alla fall så föds det hela tiden orosfrågor och fantasier. Mm. Sen så kan jag ju ha åsikter om hur äldrevården har skötts, men det är inte det jag menar, utan det är information. Nu börjar det hända saker och ting i världen. De som låste ner hela systemet och inte gav eget ansvar, de har svårt nu. Och det blir nog lite bättre sakta i Sverige, men det är inte så bra i världen. En annan tanke jag har haft är ju att nu närmar vi oss 1 miljon döda i världen. Och jag tror det var 25 miljoner eller något sånt som var smittade. Men vet du hur många som dog i spanska sjukan?
Alltså jag vet att jag kollade upp det där på Google. Det var, var det uppåt 4-5 miljoner människor? Eller?
50
miljoner människor?
Yes.
Så att när jag läste det så tänkte jag, men det kan inte stämma. Men det gjorde det.
Och då kan man ju undra, hur handskades den tiden med det traumat?
Mm.
Och hur handskas vi med den här? Jag tror att det är väldigt mycket oro och rädsla. Och det är mycket kontroller. Och de kontrollerna, de skapar otrygghet. Mm. Och det är inte bra. Det är information, kommunikation och ansvarsfördelning. Det som man många gånger behöver göra när man jobbar på en arbetsplats, när det är otydliga gränser och sånt.
Ja.
Ja. Nog om det.
Men jag vill bara stanna 2 sekunder där vid corona. För som du pratade om, det har varit lockdown i vissa länder.
Mm.
Min familj eller min pappa, han bor i Spanien.
Mm.
Och där har det ju varit superhårda restriktioner med att bara vara hemma.
Ja,
och jag vet att när jag frågade honom, hur är det? Nej, men det är segt, vi är hemma hela tiden.
Mm.
Och han var van, han hade sin rutin att gå ut och gå en mil varje dag.
Mm.
Och då sa jag, hur gör du nu? Mm. Nej, men jag går i hallen. Mm. Jag får gå fram och tillbaka. Mm. Det är väl bara tur att det är en lång hall där. Men, och jag kan tänka mig, det där måste ju sätta djup. Men det är typ trauma i folk.
Ja, det är klart det. Och det kryper på. Va? Jag tror att någonstans så var det lättare för folk när vi närmar oss semestern. Att då skulle vi vara hemma i alla fall. Men sen nu, när vi ska gå tillbaka och inte får vissa och allt möjligt sånt. Det är rörigt. Och det här mår man inte bra. Och om vi kommer ihåg vad som hände i början, folk stod och applåderade och sånt för sjukvårdspersonal som kom. Och de ska applåderas, det är inte det jag menar. Men det var ett engagemang. Mm. Och det var musiker som stod på balkonger och spelade och sånt. Och det var en gemenskap som bryts upp nu med tiden. Det är alltid så med trauma att ju längre tiden går, ju mer ensam blir man när man är i traumat. För de övriga som inte är lika involverade, de lämnar. Då lägger den känslan sig på en att jag inte är i gemenskapen längre.
Nej. Ja, för jag kände ju att det var en bubbla i början för mig. Otrolig bubbla. Vi gick bara vänta. Okej, blir det lockdown? Blir det inte? Ska jag planera för att vara hemma här i 2-3 veckor? Eller vad ska jag göra?
Ja.
Det är just när du pratar om lite där otydligheten. Man visste aldrig riktigt var vi var på väg.
Nej. Och det, jag känner ju igen det där från cancervården. Eftersom jag har varit involverad mycket i rehabilitering för cancerpatienter och så. Och jag mötte ju folk när de hade fått alla sina tuffa behandlingar. Och var egentligen på bättringsvägen. Men när jag frågade dem hur de mådde. Det var på ett rehabställe jag jobbade då. Så var de ofta osäkra, de visste inte hur de mådde. Och då frågade jag, varför vet du inte hur du mår? Nej, jag kan ju inte vara säker på om jag är frisk. Mm. Varför säger du så? Jo, jag ska ju på kontroller. Om 3 månader ska jag in där och sånt. Om 5 år är jag frisk, förklarar. Men livet är ju nu.
Mm.
Det kan ju hända vad som helst.
Ja, det blir alltså, en lång väntan där.
Det är en lång väntan i oro.
Mm.
Och det är den vi är inne i corona nu också.
Ja. Hur tror du eftersläntran kommer se ut av det? Vi säger när allting är normalt, eller vad man nu ska kalla det.
Det blir inte samma.
Nej.
Det blir inte det. Jag vet att när jag möter patienter så vill jag hälsa, för jag är på något sätt uppfostrad i att man ska göra det.
Mm.
Man ska röra vid varandra. Men nu har jag lärt mig att det är inte något problem att inte göra det.
Mm.
Men jag undrar vad det gör.
Ja, men jag är likadant i samma. Med dig så är för att folk inte vet vem du är eller någonting. Du är inte 35.
Nej.
Alltså du tillhör direkt då riskgruppen om man säger så, för du är äldre.
Det är en upplevelse i sig att bli stämplad som riskgrupp när jag är i full fart och spelar badminton och allt sånt där. Men det är farligt.
Så jag vet att när det är folk så kanske du är yngre, men då ger jag en kram eller skakar hand. Men med vissa har jag bara jag träffade min ex-flickväns farmor. Så här, jag vill ju ge dig en kram, men det går ju inte. Det där är väldigt konstigt, för jag är ganska fysisk av mig. Jag gillar att ge folk en kram eller skaka hand.
Ja, alltså det är ju... Och det handlar ju om kommunikation det också. Ja. Va? Det är ju, om vi inte har fått det där från början så kan vi ju när krisen kommer senare längta efter beröringen.
Mm.
Och om vi inte kan få det när vi är inne i kris och vi inte har fått det, då blir det svårt.
Ja. Jag försöker tänka att folk måste gå sönder. Jag tänker också på att de som bor i små ettor. Nu tänker jag under lockdown. Jag vet till exempel, min farbror för en massa år sedan bodde en väldigt kort tid i en otroligt liten etta.
Ja.
Fönstren vette bara ut mot en vägg.
Oj.
Så han hade ingen utsikt alls. Mm. Och någon stackare bor ju där nu under den här pandemin.
Ja.
Jag tänker bara, det måste vara, alltså det är ju ett fängelse.
Ja.
Du ser ju ingenting.
Det där har man faktiskt gjort en del undersökningar på IVA-patienter. Om de ligger placerade så de ser ut i en park, då kommer de hem tidigare från IVA än de som inte gör det.
Ja.
Så att få intryck utifrån och med våra sinnen upplevade hälsan och livet utanför, då kan jag haka på den gemenskapen med det livet.
Mm.
Annars så har jag bara fantasin att förhålla mig till.
Är det inte därför många institut också hade väldigt fina parker? Jag tänker Beckomberga hade många parker, Långbro hade fina parker.
De gick ju i terapi också.
Ja.
Och pratade med varandra, för att det blir mer avdramatiserat att gå och prata om ångest när man rör sig. Än att sitta still och säga hur det känns.
Ja. Nu ska jag ta upp en grej med dig här bara innan vi flyger in på allt. För vi har väldigt mycket att prata om. Jag vill börja vara lite egoistisk här. Okay. Jag har tagit upp det här i min podd tidigare.
Okay.
Men jag vill höra din syn på det.
Mm.
För du har dels jobbat med det här. Och du jobbar nu med kanske eftersläntren då. När jag var 6 år gammal skulle jag operera mitt öra. Okay. Jag hade lite hundtipsöra, så det var inte ett dumboöra som stod ut, utan det var mer att liksom örat föll. Så jag åker in för operation, och jag antar ju såklart att jag får narkos och sånt. Men det udda här är att jag får någon enkel liten dröm under det här. Men jag känner hela operationen. Jag hör allting. Jag hör när de pratar, jag känner när de skär, och det gör ont. Och jag vet att jag ligger där och känner bara att ni måste sluta nu, för det här gör väldigt ont. Till slut så var det ju såklart över, och de hade suttit ihop och gjorde något, och kände bara, men gud vad skönt, nu är det klart och nu är det över. Och jag vet att jag har sagt till min mamma och pappa att jag kände allting och jag hörde allting. Men jag tror inte riktigt det uppmärksammades. Flera år senare ser jag på Discovery, och då är det en man som har fått en hjärtoperation, och han berättar att jag kände allt, och jag hörde, och jag bara ligger inombords och skriker, ni måste sluta för att jag har så jävla ont. Och då tänkte jag, men det var exakt det där jag råkade ut för när jag var liten. Och jag kan ha lite panik inför vetskapen om jag någon dag måste opereras, så jag är så jävla rädd för att bli sövd och känna smärtan och inte kunna ta mig därifrån. Och jag tror att det har gjort att jag har en liten leverfläck som jag egentligen borde ta bort. Men jag känner att jag skär nästan hellre bort den själv än att någon ger mig en spruta och sen skär bort den.
Du, får jag kommentera?
Jättegärna.
För det första så är det ett känt begrepp, awareness, va? Under narkos. Så det här, jag är narkosläkare i botten, så man känner igen det här. Och en narkos består ju av vakenhet, smärtstillning och muskelavslappning. Och sånt. Så att någonting har ju fallerat i sövningen. Där, så du var ju vaken. Och pröva nu när du sitter där och ser den där lilla killen framför dig. Kan du göra det?
Ja, 100%. Jag minns allt ifrån det där rummet.
Och vad skulle du vilja säga till honom nu?
För jag blir nästan gråtfärdig, känner jag. Jag vet inte.
Får jag säga, och du bara lyssnar. Hörru, lilla kille. Tro inte att det är något fel på dig. Det kan inte vara på något annat sätt. Och det är inget fel på dig och din upplevelse. Tro inte någonting annat. Du behöver inte vara rädd.
Jag har varit så otroligt rädd för smärta.
Du, pröva, säg det.
Ja, förlåt, säg det en gång till. Jag tappade bort
mig. Jag ser dig, lilla vän.
Jag ser dig, lilla vän.
Det kan inte vara på något annat sätt.
Det kan inte vara på något annat sätt.
Och det är inget fel på dig.
Och det är inget fel på dig.
Och din upplevelse.
Och din upplevelse.
Hur känns det nu då?
Jag har ju försökt jag vill bara säga.
Hur känns det?
Nej, men det känns bra.
Ja, det känns, om du tänker på leverfläcken nu, vad tänker du?
Jag tänkte egentligen inget speciellt.
Nej, men gör det nu då. Vad tänker du?
Jag får väl se till att ta bort den.
Får vi ta bort, och du behöver inte göra det själv.
Nej, exakt. Nej, precis.
Det är det här det handlar om, att konfrontera de här gamla spökena. Och det här var ju en sanning, och eftersom du inte har fått den bekräftad så är du osäker på om det var sant eller inte. Och då kommer fantasin och dissociationen som försvar, det vill säga overklighetskänslan. Och det här, jag ville visa dig att det går, alltså utifrån nu situationen. Det här var ju ingenting som du hade förberett, eller i alla fall inte jag.
Nej, men verkligen.
Men det är inte konstigare än så här.
Nej.
För du har en makt i dina ord, så du. Och när du ser honom, och om du skulle liksom ta fram den där bilden igen nu, kan du göra det? Vad ser du?
Jag kan verkligen se mig själv ligga på det där operationsbordet.
Har det ändrat sig på någonting ifrån den första associationen?
Ja, den är nog inte lika obehaglig.
Men du ser. Det går ju att på något sätt kommunicera med de där traumarna. Och få en rörelse i det infrusna skräckupplevelserna.
Det var nog någon gång runt vårat samtal och efter som jag började förstå att det där har präglat mig mycket, mycket mer. Och sen vet jag att jag pratade med Tobbe, din son, också. Han bara, men det är klart du har fått ett trauma av det. Och jag har insett att jag har varit rädd för för smärta, tror jag.
Ja.
Och jag har fattat att det kommer verkligen, det är därifrån det kommer. Ja, att jag har varit väldigt rädd för att någon ska göra mig illa. Mm. För att jag låg helt hjälplös.
Ja, och det var ju maktlös.
Ja.
Alltså du fick något ont och de som skulle hjälpa dig, de gjorde inte det.
Nej.
De gjorde dig illa. Mm. Och det var inte okej. Okay.
Nej.
Om du hade möjlighet nu och de lyssnar på dig, vad skulle du vilja säga till dem som gjorde dig illa?
Ja, sluta skär i örat.
Ja, gör ert jobb och ta reda på om jag är sövd eller inte.
Men hur ser man det och hur vet man?
Du, som narkosläkare så är vi utbildade på att vara vakna på de små subtila signalerna. Va?
Mm.
Det kan vara blodtryck och sådana saker som går upp och hjärtfrekvens och sådana saker. Och då vet vi att då behöver vi ge lite mer för att sänka.
För jag vet att jag fick frågan om någon, men det är inte så att du bara var lokalbedövad, men då hade du ju kunnat prata.
Ja.
Det är inte som att en 6-åring ligger där och bara okej, det gör ont, men jag säger inget. Nej, jag hade ju skrikit det gjorde ju skitont.
Ja, jo, det var nog så. Det är några år tillbaka i tiden också.
Ja, någon gång på 80-talet.
Ja. Så du har varit med om det, och det var en tid och den är inte nu.
Nej.
Så du behöver inte vara rädd för att ta bort leverfläcken.
Nej, bra. Jag behöver inte vara rädd för att få en hjärttransplantation ifrån min heller kanske.
Nej, men jag tror inte du behöver något.
Nej, det såklart är det så.
Ja.
Bra. Då har vi avklarat den. Vilken ände börjar vi här nu? Vi har väldigt mycket att ta upp, du och jag.
Det jag skulle vilja, jag lyssnade på vårt förra samtal och så tänkte jag ska inte sitta och prata om samma sak. Men en sak som jag skulle vilja nämna lite grann mer kring, det är den del i hjärnan som kallas för hippocampus, som är vår känslohjärna. Som egentligen tar emot intryck ifrån våra sinnen. Det finns kopplingar till olika hormoner och så. Basala ämnesomsättningen har sina receptorer inom det området och könshormoner och sånt. Va? Och det finns en inrapportering till det där hippocampus ifrån våra sinnen hela tiden. Och man kan likna hippocampus med en postlåda ungefär. Det kommer en massa brev ifrån olika håll och kanter under olika situationer. Och de samlas i hippocampus och det är en väldig oordning i den där lådan. Och normalt när vi blir stressade under en dag så är det mycket som ligger i postlådan och sen får vi vår normala sömn. Och under den sömnen, olika faserna, så sorteras de här breven. Och medvetande görs genom REM-sömnen som kommer lite senare i förloppet och så skickas de iväg då till respektive minnescentra. Och sen är det klart och så kommer vi in i nästa dag och då har vi laddat ur den stress som vi har laddat på oss. Hippocampus har ju med våra minnen att göra.
Mm.
Både det minnet som du pratade om alldeles nyss, alltså distansminne kan vi säga, och nuvarande situationen, leverfläcken och operationen. Och de är kopplade till varandra och hippocampus är den struktur i vår hjärna som hjälper oss att få en lokal orienteringsförmåga också. Så om du går ut ifrån ett hotell och lämnar det och går ut och tittar på stan, så lagrar du in nya intryck och det kan göra, hippocampus hjälper dig att hitta tillbaka till hotellet. Men du kan gå förbi en mörk gränd och då går du inte in där. För att dina gamla minnen talar om för dig farligt att gå in där. Så det finns både minnesfunktioner och lokala orienteringsförmåga här. Va? Och har vi levt under långvarig stress och i alarmberedskap i många år, som ofta det kan vara efter ett trauma, då har det visat sig att hippocampus krymper. Så förmågan att sortera och handskas med stress, det blir lite sämre kan man säga. Och vi kommer ofta in i något som heter sensitisering med tiden, det vill säga en överkänslighet på något sätt för signaler utifrån. Och då kan jag börja misstolka. Så att om någon kommer in genom dörren här bakom oss, va, och kommer fel och du sitter och är stressad och spänd, va, allmänt för någonting, så kan du fara i taket när de stänger dörren och kommer på att här skulle jag inte gå in. Därför du har missförstått signalen. Så, och det är lite knepigt därför att om man missförstår signaler och reagerar på dem, då kan man också bli missförstådd som person ifrån omgivningen och alla är förvirrade och ingen vet vad det handlar om. Så det gäller att hjälpa människorna i princip att sortera postlådan. Och då behöver vi, den naturliga delen är ju alltså sömnperioden. De 4 första timmarna, sen finns det ytterligare cykler som kommer, men 4 timmar ska vi absolut ha. Mm. Och den första delen då blir det att man börjar varva ner och börjar somna in lite grann. Och det är under den fasen, kanske 10-20 minuter, som vi ofta kan rycka till. Och vi börjar och kommer på att håller jag på att somna eller något sånt. Och sen går man ner i olika sömndjup då, stadium 2, 3 och 4. Och då blir jag allt mer avspänd i kroppen. Blodtrycket går ner, temperaturen går ner. Men det är inte lugnt där inne i hjärnan. För då börjar sorteringsarbetet. En monolog. Jag börjar sortera mina upplevelser på något sätt. Sen efter det här, efter 90 minuter upp till 120 minuter eller något sånt här, då börjar vi närma oss vakenhet igen. Och då kommer vi in i den fas som kallas REM-sömn. Och då rör vi ögonen och vi är nära vakenhet. Och det är då jag egentligen tänker mig att vi har sett frimärken på breven och skriver avsändare och vart de ska. Och så då det som på något sätt har sorterats tidigare, det ska skickas iväg via mina bilder och sånt. Mm. De människor jag möter i mitt arbete, de har ju då skräckblandade minnesbilder. Och då försöker vi att skapa ett möte som ger den där tryggheten. Och sen så ber jag personen se, ungefär som du gjorde. Alltså, vad ser du? Och vad känner, och jag frågade dig, vad vill du säga? Och då sa jag, vet inte. Och då sa jag så här, får jag säga något? Mm. Det är så samarbete ska gå till, va? Och då tar ju du ställning till vad jag säger, om det är rimligt att bekräfta pojken eller inte. Va? Och du skulle aldrig säga någonting som var lögn. Va?
Nej.
Och då kan du sortera. Så då. Och utnyttjar man då ögonrörelser i den här, under traumabearbetande samtal, så ger det en möjlighet för personen att med sin egen vilja sortera händelserna och skicka dem. Och det är ett sätt att befria. Och jag tänker att många gånger när folk är traumatiserade så har de så starka upplevelser av sina trauma. De är fyllda av ångest, de är fyllda av depression och beteenden som är väldigt destruktiva och sånt. Och då om man möter det här bara med sömnmedicin som går in och förstör REM-sömn eller påverkar den på ett negativt sätt, så är inte det så där riktigt bra när det gäller traumabearbetning. Och om man ger antidepressiva för att lägga locket på känslan, så är det inte bra för bearbetning heller. Jag menar inte att det är fel med de medicinerna, för ibland måste de till. Men de måste till tillsammans med ett samtal. Men om jag inte har förmågan att vara i nuet i samtalet, så kanske medicinen behövs. Men jag tänker att en medicin som kan hjälpa den naturliga läkningen, det är melatoninet. Mm. Det är alltså den medicin vi brukar använda som jetlag. Alltså när vi har flyttat vår biologiska klocka, den hänger inte riktigt med när vi flyger mellan olika världsdelar och sånt. Då vill vi stabilisera den inre klockan. Och då är det här ett normalt hormon.
Används det någonting idag?
Ja, det gör det. Men kanske inte i den utsträckning som det borde vara. Men däremot så kan folk som är traumatiserade och stressade och sånt, de kan ligga och titta på mobilen istället på natten. Mm. Och det är ju direkt destruktivt mot melatoninet.
Ja, för då får du dundrad med blåljus istället.
Ja, visst.
Och då får du ännu mer problem att sova, för blåljusen kommer få din hjärna att tro att du ska vakna.
Ja, så är det. Så att den hindrar alltså den naturliga läkningen. För vad som händer i de djupfaserna i sömncykeln, det man kan kalla det för rest and digest-systemet. Mm. Alltså det är då jag bygger upp och reparerar skador, skadade celler och sånt. Och då får immunförsvaret en möjlighet att agera. Så att det är på många plan så är det viktigt att få en god sömn. Mm. Jag jobbar ju en del med spelberoende och andra typer av beroende också. Och de har en tendens att vända på dygnet för det första. Och för det andra så har de inte några bra rutiner. Och då får de ingen trygghet.
Nej.
För vad man behöver för att jobba med trauma, det är trygghet, Det är gemenskap och det är någon sorts förutsägbarhet av vad som ska hända. Då kan man gå in i trauma. Om jag inte har trygghet, om jag inte har gemenskap, ja, då brottas man mer i samtal med försvarssystemen, med ångesten och med själv suicidtankar och allt vad det kan vara.
Det kan spåra ganska snabbt, va?
Förlåt?
Det kan spåra ganska snabbt.
Ja.
Att det kan ganska fort gå åt fel håll. Jag har en fråga om hippocampus bara. Mm. Med tanke på att den krymper.
Ja, den växer till om man bearbetar.
Ja, det var precis det som var frågan.
jag förstod det.
Är det skönt att veta att man kan göra någonting åt det?
Ja, det är väl hälsan själv. Att om jag skaffar mig en livsföring. Va? Och det är, jag vet inte, jag kommer inte ihåg om vi pratade om The Good Life's Cake sist.
Osäker.
Ja, i vilket fall. Jag kan ta några korta ord om det. Därför det är ju... Jag tänkte att vid det här samtalet idag kanske jag kunde ge lite tips hur man skulle kunna jobba. Och det här är ett tips, The Good Life's Cake. När jag jobbade på ett ställe nere i Falköping, ett rehabställe, så hade vi ett 60-tal överlevare från koncentrationsläger som kom årligen. De var remitterade från primärvården i Sverige och de var betalda vistelsen från tyska staten. Så det var väl någon sorts uppgörelse av det de hade varit med om. Men i vilket fall så, jag mötte ju väldigt många svåra historier och bakgrunder. Och när jag pratade med människorna, och jag läste också på andra författare då, Viktor Frankl, Aaron Antonovsky och så. Och då visade det sig att 90% av de här personerna som hade det traumat med sig, de kom aldrig fri. Det, va? De levde med det och de pratade inte om det med sina barn och allt möjligt sånt. De höll eländet i sig, va? Sin upplevelse. Men 10% de kunde öppna upp systemet. Va? Och då var det några ord som jag såg i djupintervjuerna med just de personerna som poppade ut lite längre i texten än andra ord. Va? Och då skrev jag ner dem. Och så fick jag en vision av att ja, men det där är ju The Good Life's Cake. Det är ju den vi ska ge till varandra och dela. Va? Om de här har överlevt koncentrationsläverna och får en livskvalitet ändå senare i livet, då måste det vara viktiga ord. Och jag ger ofta den här i läxa, de här lagren, de här orden i den där tårtan. Varför jag säger tårta? För jag frågade en konstnär, kan inte du göra en bild av en tårta som innehåller de där lagarna? För jag är ute och föreläser lite och då har jag det att peka på. Då är det lättare för folk att ta det till sig på något sätt. Så då gjorde hon det. Därför har jag kallat den för Gullice Cake. Okej, översta lagret i den där tårtan, det är ordet glädje. Sen är nästa lager nyfikenhet. Tredje lagret är njutning. Fjärde lagret är hälsa. Och där brukar jag säga till personen då att för om du ska få hälsa så måste du se att du är lika mycket värd som alla andra. För i alla fall får du inte hälsa. För då jobbar du på något, för några andra som pressar dig på något sätt. Glädje, nyfikenhet, njutning, hälsa och mening. Mening är sörjd sorg. Meningslöshet som jag ser det är osörjd sorg. Mm. Sen efter många års arbete med traumatiserade människor så har jag lagt till ett eget ord och det är tårtfatet. Det är blott en så där står upp lite tårtan om du kan tänka. Det är ordet hopp. Okej, vad kan vi göra med de här orden då? Vi kan reflektera kring dem. Och då är läxan, skriv ner vad som ger dig glädje, vad som ger dig nyfikenhet och så vidare. Och sen så när de har jobbat med det och kommer tillbaka så frågar jag, hur har du tänkt? Och så tittar vi på listan, vad de har skrivit och sånt. Sen behöver jag bara fråga, lever du så då? Och då får jag höra försvarssystemen. Ja. Nej, säger de. Sen, men livet är ju nu.
Mm.
Ja. Så det var en av de tipsen som jag tänkte att man skulle kunna motivera personen. Och det gör man ju själv då.
Jo, det är då, när du säger de här orden så är de är så självklara. Samtidigt så är de inte det, för att folk lever inte efter det, utan istället blir då ursäkterna, skyller ifrån skuld eller kommer med förklaringar om någonting annat. Ja, och jag kan verkligen tänka mig det, för det är något jag märker också med vänner som vissa har gått igenom någonting och de pratar om det. Sen finns det de som har gått igenom något totalt lägger locket på. Ja. Och man kan, jag i alla fall, kan känna att det bara ligger där och bubblar.
Mm.
Och jag blir så frågande på något sätt. Vad är det som gör att du inte vågar öppna den dörren? Att det... man klamrar sig fast vid det här ändå istället för att bara släppa ut och låta det försvinna.
Stavas rädsla.
Ja.
Det är det jag tror. Alltså inom sjukvården så jobbar man mycket med att stärka immunförsvarets funktion med immunterapi och sånt.
Mm.
Och jag tror psykosomatiskt och traumamässigt så finns det en broms för det goda immunförsvarets funktion, och det är ordet rädsla.
Mm.
Och den måste definieras. Därför att, och konfronteras och ta ställning till. Och då måste man på ett intellektuellt plan möta hotet. Och det pratade vi om sist. Alltså, är det här farligt eller inte? Mm. Och om det inte är så farligt just nu, då har jag tid på mig att reflektera. Och behöver inte överagera på en gång på känslan.
Mm.
Och sen måste jag fördela ansvaret. Vem är ansvarig för det här och vem bär ansvaret? Och då upptäcker jag många gånger att det är jag som bär saker och ting. För jag tycker synd om någon eller något annat. Och sen så måste jag bli medveten om vilket pris jag har fått betala för det här livet då. Alltså vad är taget ifrån mig? Allt det där är ett intellektuellt anslag till in mot traumat. Va? Sen hittar jag en möjlighet att hitta min egen vilja till förändring.
Mm.
Och det är ju inte något som ger sig av sig själv. Va? Utan då måste man ju ha en motivation. Och då kan glädje, alltså good life's cake, motivera dig att göra en förändring i ditt liv. Va? Och då möter jag sorgen igen. Eftersom först ett intellektuellt nivå utav förstå vad som är taget. Sen reagera på den. Och då hittar jag många gånger den djupa existentiella sorgen i mötet. Och då kan det handla om ett litet barn. Kanske före ordens tid.
Mm.
Och då går det inte att förklara varför man gråter. Men på något sätt så många människor som är traumatiserade, de har inte fått med sig i verktygslådan att de är värda, utan alltså mycket så att säga, som allas lika värda och så. Och de har inte blivit berörda. Så det oxytocinsystemet, lugn- och ro-systemet, det har liksom inte blivit en trygg anknytning av det. Va?
Mm.
Och då om man ska jobba med trauma, och nu kommer vi på ett tips till då, hur ska man göra här? Ja, man ska söka någon kroppsterapeut som ger taktil stimulering eller massage på ett kärleksfullt sätt, respektfullt sätt, för att stärka oxytocinsystemet, alltså det må bra systemet som kanske inte har varit där. Det har varit en längtan hos den som har fått trauma att bli berörd. Alltså den som inte vill tala om det hela, den vill i alla fall ha en kram.
Ja.
Ja, så är det. Och sen så, om jag går tillbaka till den där rörelsen. Först intellektuellt in och förståelse för situationen. Sen på vägen ut, reaktionen med sorgen. Sen kommer arbetet när jag fördelar och sätter gränser. Va? Och det är då ungefär som vi pratade här. Va? Du säger till de där kirurgerna nu, gör det ni ska istället för, ungefär, sätter gränser. Och låter dem ta sitt eget ansvar, så tar du ditt. Va? Och sen så kanske att du behöver förlåta dig själv, att du har tillåtit dig att låta det här ta så stort utrymme. Så du bråkar med en leverfläkt nu.
Ja, och det är så otroligt att jag inte har, det tog så lång tid innan jag förstod var det kommer ifrån.
Mm.
Det är det också.
Jo, men det är ju ofta så bak i tiden, den analoga stressen, den har den gemensamma känslan.
Mm.
Men det, man kanske inte ser minnesbilden. Va, hade andra ögon då.
För det jag försökte säga innan var att jag tror att jag rationaliserade det här på något sätt för mig själv med att ja, men jag har opererat och det gör ont.
Ja, ja.
Det var det svaret jag gav mig själv bara.
Ja,
alltså.
Ja, ja,
men det är inte så konstigt.
Nej, men det där är trauma, så.
Ja.
Alltså... att inte bli sedd, att inte bli hörd, att inte bli bekräftad, att inte bli berörd, att inte bli tröstad. Alltihopa, om man inte får det när man behöver det, då är det trauma.
Ja, för det konstiga var att du kunde skrika inombords, så att så här, nej men nu räcker det.
Mm.
Men, nej alltså, fan alltså, du kommer med så mycket bra grejer. Det blir nästan lite svårt att packa upp. Och jag tänker lite också på, så jag tycker det är intressant att du tog upp, nej men dels Viktor Frankl, jag läste hans bok.
Ja.
Vilket är otroligt intressant hur vissa ändå lyckas vända på det.
Mm.
Att hitta den här meningen.
Ja.
Att det finns ändå ett liv nu och det är det här jag måste leva. Och
du hör ju vad du säger, de hittar meningen. Mm. Det vill säga att de hittar vägen att sörja.
Mm.
För den som inte hittar meningen, den hittar meningslösheten. Och det är osörjd sorg på en existentiell nivå.
Mm.
Och det, egentligen så är det svårt att sörja själv. Man vill gärna göra det med någon annan. Och om jag får berätta en väldigt fin historia.
Mm, ja.
Kring det här med att sörja. Jag vet inte, kanske 1,5 år sedan eller något sånt var jag nere i Göteborg och föreläste för socialtjänsten på västkusten, jag och en kollega. Vi hade en dag när vi skulle prata om krishantering och sådana saker. Och då var det en socialsekreterare som berättade, hon kände att hon ville dela det med gruppen, hennes upplevelse. Och det handlade om en person som hon hade, en man som hon hade kommit i kontakt med, och jag tror att det var Arbetsförmedlingen som sa att nu måste ni hjälpa till här, för att det här funkar inte, vi får inte igång honom i arbete och sådana saker. Hon själv kom ifrån något land nere runt Medelhavet, så hon hade en kulturellt anslag i sitt tänkande på något sätt då, som var lite annorlunda, för han kom själv ifrån Libanon och han hade alltså, och han var beduin, och då är man statslös, då är man oerhört paria så att säga.
Mm.
Och så var det krig, och han bodde i öknen med sin familj i ett stort tält, och hela familjen var där och släkten och sånt. Så faller en bomb över tältet. Han är inte där, men alla är vaporiserade och det försvinner. Och på olika vägar så flyr han och kommer till Sverige, och han får uppehållstillstånd och SFI ska kopplas in och alltihopa. Det går ju inte. Och hon förstod att han behöver sörja. Vet du vad hon gjorde?
Nej.
Hon bad en kollega som skulle resa ner till Libanon. Du, nu ska du åka till den där öknen där, och sen vill jag att du tar lite sand därifrån. Och då gjorde hon det och kom hem med en burk sand. Och så fick han den. Och så fick han göra sin ritual. Och så fick han sörja. Det blev påtagligt då. Mm. Att det var sant. Och sanden gjorde att det var sant för honom. Och vad han gjorde med sanden, det vet. Det sa han inte, men han sörjde i alla fall, och sen kunde han börja jobba och sånt.
För jag tänker lite på det där också med, ibland är det den där, du ska inte gråta eller du ska inte göra det, och speciellt när det är vissa macho män ska förklara det för sina söner, speciellt då att nej, men det, vi är män och vi gråter inte, men vad fan känner jag?
Ja, det är olika nivåer av rädsla. Så ja. Rädsla, ångest, skräck.
Mm.
Och det är det system vi har lärt oss. Och det finns mycket manligt och kvinnligt tänkande i det här och sånt. Men du ska veta att våra känslor, de har en återspegling på från höger hjärnhalva i allmänhet. Va? Där vi har våra känslor och intuition och musikalitet och alltihopa. Och det är där vi läser om mimik och vi lär oss omgivningen om de är farliga eller inte. Men vad den hjärnhalvan saknar, det är logiken.
Mm.
Och den har inte en tidsaspekt heller. Va? Så därför så kan skräckbilder vara lika verkliga idag som de var då. Och då behöver vi låta den andra hjärnhalvan, som alltså innehåller då vänster hjärnhalva, som innehåller logik och lite fyrkantigt och sånt där. Va? Man måste kommunicera mellan logiken och känslan.
Mm.
Och egentligen så var du inne på det när du pratade om den här upplevelsen. Va?
Mm.
Därför att det är ord som jag tror är viktigaste för dig, för att du ska, för det är en sorg i det här också. För att du ska kunna göra det är att du förstår att det kunde inte vara på något annat sätt. Och det var inte dig det var fel på. Det var att de inte kollade upp det hela och sånt. Mm. Så ta inte det ansvaret. Håll inte den där skriken inom dig. Utan, och det var bra att du tog upp det. Jag tror du har hjälpt många genom det här resonemanget också, ska du veta.
Mm. Jag hoppas det. Jag har tagit upp det några gånger i podden. Så de som har hört, de känner till den här historien.
Ja, ja, okay.
Men jag känner ändå att jag har fått ett fått svar.
Ja, ja.
Men det är insikter. Jag tycker hela livet för mig har egentligen handlat om insikter. Det är grejer som dyker upp, och det kan vara 30 år gammalt eller 30 dagar gammalt. Men det är en insikt som gör att jag förstår någonting, och då kan jag förändra och förbättra.
Ja, och då kan ju du vilja förändra.
Mm.
Men om du bara styrs av känslan, så är den så stor och styrande så du får inte tag i din vilja. Va? Det är andras viljor som styr ditt liv. Mm.
Som har
skapat den här reaktionen och sånt. Va? Men det gäller att ta över. Och egentligen så, tror jag det är viktigt. När man, jag jobbar en del med personer då som går in i traumabearbetning, och när vi möts från början så har de i allmänhet och antidepressiva och sånt. Och då gäller det att parallellt till samtalen om bearbetningen trappa ut de där medicinerna. För då har ju inte de, men det är inte så där himla enkelt. Nej. För att det blir lite bakslag på det också. Så det är en ganska lång process, och det har visat sig att det kanske tar ett och ett halvt år.
Oj.
Ja. Och stegvis, va? Och det blir väldigt starka reaktioner, även om det är små fliser på slutet som man ska sätta ut, va? Så blir det en stark reaktion. Jag brukar tänka så här, att när personer är inne i sitt trauma och kommunicerar väldigt mycket med andra människor, då är det ungefär som att de har släppt ut alla hästarna. och i den här processen så gäller det på något sätt att samla ihop sig igen, va? Mm. Och alla de människor som man har pratat med, hur det mår och sånt, va? Okej, det var en tid, men nu är det jag som samlar mig. Samla in hästarna igen. Och göra sig oberoende av yttre kontroll. För det är det rädslan säger, att om du gör på det viset så har du kontroll. Men det blir aldrig någon kontroll utav rädsla, med mindre än att jag accepterar att den får vara, men den får inte styra mig.
Nej, acceptans är något jag har jobbat väldigt mycket med på senaste tiden också. Acceptera.
Ja, och det betyder ju inte att godkänna.
Nej.
Det tror ju många när de jobbar med förlåtelse och försoning och sånt, va? Att de behöver förlåta en handling. Det ska inte förlåtas om det är fel, va? Däremot så kan man då hitta en väg till försoning med den som gjorde det, för den kanske inte visste bättre eller något sånt, va? I vilket fall så ska man inte bli provocerad av den människan så att man går och bär deras beteende i min egen reaktion. Nej. Resten av livet.
Jag känner att vi är på väg in mot metaforen här med allting som vi pratar om.
Ja.
För du har ju en väldigt snygg metafor. Du har en bild som jag tänkte att jag kommer lägga upp på min Instagram sen.
Ja.
Så följ mig på Instagram, @paulelvaje, så kan ni se själva bilden som är den här metaforen som Björn kommit upp.
Yes. Och det är egentligen en bild utav en lök, kan man säga. Det är olika skal. Och då ligger de där kriserna lagrade. Där rädslan ligger i yttersta lökskalet, och sen kommer skulden och skammen, sen kommer sorgen. Om jag styrs i mitt liv utav de där ouppklarade kriserna, då snurrar mitt liv mot sols. Mot naturens gång, mot fysiologin. Och jag sitter vid en soluppgång och låtsas att det är en solnedgång. Det funkar inte. Och då påverkas min existentiella hälsa på ett negativt sätt. Min allmänna hälsa och beteendemönster påverkas också på ett negativt sätt. Sociala sammanhang på ett negativt sätt. Även om jag rör mig bland mycket människor så kan jag vara ensam. Arbetet negativt, intima relationer negativt, självbilden negativ. Om jag då snurrar åt fel håll och styrd av den här ouppklarade kriserna, då måste jag på ett intellektuellt plan gå in i den här strukturen och konfrontera, som jag sa tidigare, rädsla, skulden och sorgen. Och sen få kontakt med min egen vilja till förändring. Och då går jag ut ifrån mitten på den här bilden, och då lämnar jag sorgen genom att jag sörjer. Jag lämnar skulden och skammen genom att jag låter dem bära skammen som har tagit den. Till exempel, varför tar inte samhället i USA ansvar för att deras barn får illa? Skam. Det har jag hört honom som har gjort ACE-studien, och det är 20 vetenskapliga publikationer som handlar om vad som händer om barn får illa. Det där vet man. Man gör inget åt. Därför att man håller på med massa försvarssystem, men det är egentligen skam. Och sen så, innan jag lämnar strukturen och kommer in i det fria livet, då måste jag lära mig att förhålla mig till rädslan. Det första är att jag tar reda på om den är farlig. Nu när den dyker upp, när jag håller på att bli fri, då ska jag förvisa den ifrån mig. Jag ska inte ha med den att göra överhuvudtaget. Jag ska inte gå in och dela med den. Och då blir det en kraft som jag har haft bunden i strukturen som frigörs, och då kan jag börja snurra åt rätt håll. Och då snurrar jag medsols. Och då påverkas min existentiella hälsa, min självbild, syn på mig själv. Det är min metafor. Och det är den här tanken som jag kallar för pusslet. Va? Att lägga pusselbitarna. Så vi får väl se om det här manuset jag har skrivit, om det blir någon som blir intresserad. Jag skickade till några bokförlag, men de säger, vem är det här riktat till egentligen? Och då säger jag, ja, jag tror nog alla kan ha nytta av det här resonemanget. Men då säger jag, det är inte vår målgrupp och sådana där. Min brorsa som jag skickade det här till först, va, han läste ju och han sa, vem är det där riktat till? Han är storebror. Men jag ska inte ge mig, det kommer nog ut någon gång.
Men det lite som jag sa till dig också, det är med min podd att presentera den som, det är en podd om allt. Ja. Men vadå om allt? Ja. Och sen när man har fått ut det, då är det så här, okej, nu fattar jag.
Men visst känner du igen att folk brukar säga, så enkelt det låter.
Jag kan säga det till mig själv, samtidigt så är jag så medveten om att det är oftast de enklaste delarna som är de svåraste att ta in på något sätt. Mm. Jag brukar också säga att klyschor är det sannaste vi har. Efter regn kommer solsken. Ja, och det gör faktiskt det. Hur dåligt man än mår så kommer det där solskenet varje gång.
Det är inte så lätt att sitta i båten heller när det är oro i lägret.
Nej, men verkligen.
I bankvärlden. Jo, det var en sak till jag kanske skulle nämna.
Ja.
Och det är en teknik som jag läste i Läkartidningen för, det är nog 1,5 år sedan kanske, något sånt, som de kallar för WET. Written Exposure Therapy. Och det är alltså en bearbetningsform där man skriver själv om det man har varit med om och vill behandla. Det krävs att man sjösätter arbetet med information och sånt, så man blir motiverad. Men när man väl gör det, då skriver man alltså under 40 minuter under en överskrift som man då kommer överens med den man jobbar i samtal med. Ja. Till exempel, så här blev det för mig när du inte såg mig.
Mm.
Och sen så sätter man av 40 minuter och skriver det där. Och sen packar man ihop brevet och så väntar man en vecka och så gör man om det igen. Och så gör man om det igen och så gör man om det igen. 5 gånger, 5 veckor. Så, och då händer någonting med det där brevet. Va? Det blir bredare och djupare och det kommer in andra figurer i sammanhanget och sånt. Va? Man har jämfört det här sättet att arbeta själv med trauma med mer aktivt insatser med KBT och annat. Va? Och det är visserligen kanske mer effektivt med man sitter och arbetar systematiskt in i systemet, men det är väldigt bra effekt utav att skriva själv också. Det har det visat sig.
Ja, och jag har gjort det själv. När det har varit vissa situationer som jag har råkat ut för, så har jag satt mig och skrivit. Istället för att bara älta det i huvudet, så har jag valt att sätta mig vid datorn och skriva ner det.
Ja.
Eller på papper, och det är väldigt befriande.
Det är mycket befriande, och innan vi började det här samtalet så visade ju du också på musik.
Mm.
Därför att jag tror att musik är ju någon sorts känsloflöde som man kan identifiera sig med.
Mm.
Man kan inte lyssna på all musik i olika sinnesstämningar, det passar inte bara, men det finns vissa musikstycken och andra som man kan identifiera sig med och som på något sätt bär fram ens egen känsla. Sen finns det viss musik som kan inspirera en och vilja röra sig och annat och ut och springa med lurarna och sådana saker. Så det, jag tror att när det gäller trauma så ska vi jobba med alla våra sinnen. Det är inte lika möte med alla, men syn, hörsel, smak, lukt och känsel. That's it. Va? Och så gäller det att hitta språket. Come on, speaking terms. Och sen så be personen att samla ihop hästarna och ta över ansvaret själv och sitta vid rodet. Och det är aldrig hopplöst. Så tänker jag. Egentligen är det en... Det låter så enkelt.
Det är ju det. Ja. Jag använder mig väldigt mycket av musik just vid meditation.
Ja, ja.
Och då kan jag ta det också för att framkalla känslor, om jag vill gå lite djupare i kanske någon sorg och bearbeta någonting, eller om jag vill ta fram något glatt, så jobbar jag med musik i det.
perspektivet. Och meditationen är ju väldigt bra, därför att då har du ju rogivande bilder i allmänhet.
Mm.
Och du kopplar in resten av digestsystemet, det vill säga du sänker stressen i kroppen. Va?
Mm.
Du får en bättre andning. Och i och med det så är du ju inte i stridsberedskap. Va?
Nej.
Och då kan du börja på något sätt sortera. Så det finns ju vägar till Rom. Olika vägar. Men meditation är viktigt. Beröring är viktigt. Samtal är många gånger viktigt. Antingen med sig själv eller med någon annan.
Mm. Vad skulle du vilja säga till, om det finns någon som sitter och lyssnar och känner att jag är den här som lägger locket på. Jag vill inte prata. Vad skulle du kunna ge för råd där?
Ja, jag vill säga det jag brukar säga till de flesta som när vi har etablerat en kontakt. Du behöver inte vara rädd.
Mm.
That's it.
Det är inte svårare så.
Nej, för den där rädslan, den är en kameleont.
Mm.
Den klär sig i alla möjliga former.
Vad tror du är som gör att många är så rädda?
Det är en ursprunglig överlevnadsfaktor. Va? Till exempel... Den värsta rädslan vi kan råka ut för, tror jag, det är att inte få vara med i gruppen eller något sånt. Att känna sig utanför. Och sen så behöver vi ha viss rädsla naturligtvis för att kunna överleva. Vi måste lära oss saker och ting som vi inte ska utsätta oss för. Tonåringen måste lära sig att värdera beteendena så de inte fastnar i missbruksbeteenden bara för att de är rädda att inte få vara med i gruppen. Va? 25-åringen kan man prata med det om.
Mm.
För de förstår konsekvenser av beteenden, men en tonåring är mera styrd av rädslan att inte få vara med.
Mm.
Så det viktigaste, om någon lyssnar nu, du behöver inte vara rädd.
Nej.
Du är en överlevare. För du skulle inte sitta där du sitter om du inte var det. Men du ska använda din överlevnadskraft på ett sätt som har med dig och ditt eget värde att göra. För du är värd lika mycket som alla andra. Ta hem hästarna nu.
Ja. Det där är en svår polett för folk att få på plats.
Ja.
Men att vi är lika värda.
Ja. Och det är klart, hela världen visar ju på det. Va? Med, en del bor ju i palats och andra i skjul eller knappt har någonting. Va? Men människovärdet är ändå, jag tror absolut så, att alla är lika mycket värda. Orättvist kan det vara.
Ja, verkligen.
Men ändå är alla lika mycket värda.
Jag vill hoppa in i döden här, tänkte jag bara lite tvärt.
Wow. Wow.
Nej, men jag tänker lite existentialism och det är en diskussion. Det är någonting som många är väldigt rädda för.
Ja.
Just döden, ovissheten, vad händer och vart tar vi vägen? Är det någonting som du själv har bollat och antar att du har mött många
ofta,
som har den rädslan?
Ofta. Ja. Och ofta är det så här att man kan ha ett symptom som hindrar en att göra någonting. Och då brukar jag fråga personen, ja, vad händer då om det där händer som de är rädda för? Ja, men då blir jag ensam. Ja, vad händer då? Ja, då kanske jag inte kan sköta mig själv. Ja, vad händer då? Alltså, så man går tankekedjan ut, så att säga. Och det mynnar oftast ut i döden.
Mm.
Och då kan man ju ställa sig den frågan också. Vad händer då? Och någonstans så finns det ju, alla har vi väl fått lära oss från början att vi ska dö. Mm. Det har vi hört.
Ja, det är det enda vi vet egentligen.
Ja, säkert. Och vi lär oss att leva med den kunskapen. Men ibland tappar vi den och då får döden komma när den inte ska. Jag tror att vi ska leva när vi lever. Och vi ska vara döda när vi dör. Va? Alltså, men vi ska inte vara levande döda.
Nej, för jag kan tycka det är så tragiskt. Det är när jag hör folk som ja, men, har inte ens fyllt 30 och är på någon plats i livet. Mm. Och känner, ah, vad skönt när jag går i pension.
Ja.
Men, alltså, nu ska du bara stå i en lång kö här i 30 år. Och sen när du ska gå i pension, då helt plötsligt ska du börja leva. Och då ska du ta förut av livet. Men det är ju som du sa tidigare, det är ju nu. Det är här och nu, det är det enda vi har.
Ja, och jag tror att den där tårtan, jag tjatar om den, att den kan hjälpa oss att blicka både på nuet och framåt. Va? det är inte en flykt in i framtiden, utan det är att man kanske kan formulera en vision hur man vill ha livet.
Mm.
Och om jag råkar ut för någonting som hämmar mig och jag har tappat en förmåga och allt med det sånt, va, då kanske jag har kvar bilden av hur det var innan jag råkade ut, va, för det hela. Och då måste jag ju på något sätt komma in i nuet i alla fall. Vad klarar jag av nu då?
Mm.
Och så vidare. Men om jag sörjer hela tiden att jag har förlorat det där, då blir det ju ingen progress i det hela, va? Då är det bara en bitter sorg över att ha förlorat.
Mm.
Jag har ju hört och mött, jag vet inte, det finns ju, jag tror han heter Lars Gustafsson eller sånt, var en brandman som råkade ut för en väldigt...
Han blev bränd, eller?
Han blev bränd i ansiktet och sånt. Men han åker runt och föreläser.
Ja, jo, just det. Det är, ja, det hon har känt till.
Ja, och han är ju ett levande exempel på att det går och skifta fokus.
Mm.
Och du som gillar träning och sånt där, jag vet inte om vi är inne på det som heter FAS sist. Fokusering, andning, spänning.
Jo, det låter bekant. Jag vet inte om vi pratade om det innan eller under podden, men när du säger det så känner jag igen det.
Ja, det kan man pröva själv eller på någon annan man har. Då. Om man ber någon person sträcka fram till exempel vänster arm och sen så säger man så här, nu ska jag böja dig och hålla emot. Och då kan jag ju i allmänhet böja den personen. Men sen, om jag ber den fokusera på ett annat sätt och tänka att den där armen, det är en järnräll som sitter i vägen. Och sen ber man dem fokusera på andningen istället. Och går in i den och avspänningen i kroppen. Och sen så samtidigt så påminner jag om att järnrälsen sitter i vägen. Och sen så säger jag att nu ska jag böja det då. Och då går det inte. För att de har alltså ändrat fokus.
Mm.
Och de spänner inte både böjaren och sträckaren samtidigt. Va? Som de gör när jag står utanför och säger nu ska jag böja.
Du gjorde det innan vi började podda.
Okay.
Jag kom på det nu, när du väl började berätta. Ja.
Ja. Ja, men
och det stämmer. Jag tycker den var så bra. För det var för att först, jag har verkligen tänkt på det där på efterhand. Vad var det egentligen som hände?
Ja.
Jag tror att första gången då blir det att jag börjar hålla emot på fel sätt. Jag vill hålla emot ditt tryck. Men när du förklarar det här med rälsen, då är det som att man bara lägger som att man lade ett lås i armen. Ja. Liksom.
Ja. Så blev det.
Så det blev en helt annan sak.
Ja, och du samlar hem med hästarna.
Mm.
Jag lät inte dig bli stressad av min uppmaning att du skulle hålla emot. Eller något sånt, för då blir det en fight.
Ja. Det är spännande vad man kan göra mycket där. Det är små, enkla metoder.
Så är det.
Och jag tycker om, vi gillar verkligen din intro som jag la upp till podden också med att du slutade tycka synd om folk.
Ja, ja.
Den tycker jag var jättebra, för det är verkligen det gav ett helt annat tankesätt. Istället började du tycka om dem och först då kunde du hjälpa.
Just det, och då alltså om man tycker synd om dem, då kan man ju också bli rädd för allt det som man möter som gör att man tycker synd om dem. Och då på något sätt kan man förhålla sig. Man kan vara närvarande, men man behöver inte ta över ansvaret för det.
Mm.
Och det är en hemlighet.
Ja. Mm. Björn, finns det någon sista grej som du skulle vilja ta upp innan vi avrundar? För jag lämnar det fritt till dig här, för du är ju som en sjö av visdom.
Ja, jag har väl nått den seniora åldern så att jag får liksom tycka vad jag vill. Men om vi repeterar lite, det som är det allra viktigaste, det är, du behöver inte vara rädd.
Nej.
Du är en överlevare, en fighter, fast du kanske inte vet det, men tänk efter. Du sitter här och du lyssnar på det här. Och förmodligen har du haft en massa tankelopar under vårt samtal här också som har handlat om ditt liv.
Mm.
Nu talar jag till den som lyssnar.
Ja.
kanske att du har fått några intressanta utmaningar. Jag tycker också, absolut sista ordet då. Sluta prata om problem. Prata om utmaningar. Det är ett bättre ord.
Ja, det tycker jag är fantastiskt. Jag är väldigt mycket för den. Jag brukar säga det ibland. Ser du rosen eller ser du taggarna? För själv ser jag bara vad jag ska greppa för att inte bli stucken och ta den där rosen.
Ja, precis.
Man hittar lösningarna. Björn, som vanligt, supertack för ett jättebra samtal. Ska se till att det inte går 2 år mellan nästa möte. Och jag vill jättegärna läsa din bok. Ja. Det hade varit otroligt kul att få läsa vad du har skrivit. Så får vi se till att den faktiskt blir publicerad. Jag antar att du har samma mail som sist, så jag kommer lägga den i bion. Ifall ni vill kontakta Björn så hittar ni hans mail där. Ifall det är någonting som ni vill ha hjälp med, så tveka inte på att höra av er. Kolla upp också metaforen, som ni kommer kunna se bilden på min Instagram, @paulelvaje, så bara följ mig där. Om ni gillar det här avsnittet, dela det. Dela det med era vänner och sprid Björns visdom här till alla. Och som vi har sagt, var inte rädda.
Nej, det är bra.
Supertack än en gång för ett bra samtal.
Tack så bra.
Ni där ute, ja, tills nästa gång. Ha det jättebra. Hej då!